Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Sektpodden, alla kära lyssnare. Jag heter Emma Genbeck som pratar och jag har Sektpodden tillsammans med Rigmor. Jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten och talar om sekter och sekteristiska drag tillsammans med dig, Rigmor. Vem är du?
Rigmor Robert. Jag är läkare, jag är psykoterapeut, jag är analytiker. Vi har två medhjälpare som börjar sköta sig pålitligt bra, tycker jag.
Ja.
Mina riesenschnauzrar, Varian och Olga.
De sköter sig faktiskt riktigt bra. Alltså, Rigmor, vi har haft två avsnitt där vi har pratat om antroposofin. Och framför allt om den här dokumentären, De utvalda barnen. Som handlar om Solviksskolan som SVT sänt. Tre avsnitt som finns att se på SVT Play. Som jag tror har berört väldigt många. Vi har fått jättemånga lyssnarbrev och reflektioner, kommentarer och så vidare. Så att, det vore lite intressant att gå tillbaka till det igen, tror jag.
Ja, men vi kan säga också att i media så har det skrivits referat, recensioner, krönikor, reflektioner efter den här serien. Så det är många fler än vi som har varit inne på det. Tyckte att det var ett väldigt intressant dokumentär.
Ja, men jag tror projekt. Att jag kan tänka mig, jag liksom många andra, att som Waldorfskolor, det är lite så här diffust. Man har liksom man har hört om Waldorfpedagogiken, deras dockor och deras biodynamiska odlingar och salt och kvarn och sådär, men man vet inte så mycket om det.
Mm.
Och så kom den här dokumentären som tror jag är en intressant och överraskande för många. Och också kanske, ska vi väl påpeka också en ytterlighet inom det här området naturligtvis. Men,
det var ju en skola där lärarkåren som nota bene inte var utbildade i någon vanlig lärarutbildning. Var liksom rebeller emot inte bara svenska skolan som skolinspektionen håller koll på, utan också mot Waldorfpedagogiken som de ansåg hade blivit förlegad. Och deras förgrundsperson, han var ung från början, Per Ahlbom, han gick ju till texter. Han gick till Rudolf Steiners texter och menade att de går tillbaks till det ursprungliga. Och han litade så fullt och fast på att Rudolf Steiner var en människa med så kallad clairvoyance, förmåga att se in i en för oss andra osynlig värld där sanningar kan uppdagas. Mm. Och jag vill gärna återkomma till att stackars Rudolf, som jag tänker då, det sista året så lär han ha hållit 330 föreläsningar. Det betyder ju att han var
det senaste helt, året?
Alltså, det senaste, under ett år. Sista året, ja visst, under ett år, 330. Han föreläste så gott som varje dag.
Oj, ja.
Och det är för mycket.
Ja.
Han påminner mig om Jordan Peterson, den här kanadensiske professorn i klinisk psykologi som skapade en YouTube-kanal för sina föreläsningar och blev så otroligt omtyckt och uppskattad.
Mm.
Och han gav ju Jung en slags renässans helt otippat här senaste 10 åren kanske. För att han var intresserad, inspirerad av Jung till stor del.
Mm.
Och han började också predika alldeles för mycket och få runt världen. Och jag tror nämligen inte att man kan prata om själen, människans inre, med en sån speed. Jag tror i Rudolf Steiners fall så blev det faktiskt så att efter det här året så insjuknade han och blev sängliggande. Mm. Han ville ligga till sängs ett halvår och sen avled han.
Oj då.
Och Jordan Petersons fall så visade det sig att ja, men han började äta någon slags rovdjursdiet, bara kött, och sen visade det sig att han hade blivit vad som i missbrukarkretsar kallas bensotorsk. Han hade alltså blivit beroende av bensodiazepiner och trappat upp dosen och klarade inte nedtrappning i behandlingshem i sitt hemland, utan han sökte sig till Moskva.
Mm-hmm.
Låg nersövd. Och sen under sin konvalescens så kom han till Belgrad och höll sig kvar i östra Europa. Och där insjuknade han i covid. Och nu sitter han som en förändrad man. Återigen på YouTube.
Aha. Ja. Han har varit med om så mycket så han kanske har fått sin tankeställare helt enkelt.
Han är helt förändrad. Han ser lite tärd ut och brister i gråt och har religiösa... tycker sig ha religiösa tankar och känslor. Så det är en sån där omvändelseprocess.
Men om man, alltså för mig låter det nästan som att man blir lite manisk om man predikar så mycket. Alltså att det blir så att det går överstyr.
Ja, för mig också. Ja, för mig påminner det här om, har du hört talas om predikosjukan?
Nej, inte som begrepp så, men jag kan tänka mig den. Alltså det... Jag får säga att den inte är ovanlig.
Nej, men jag tycker faktiskt att det påminner lite om det. Predikosjukan var ett fenomen som uppstod första gången på 1700-talet uppe i Tornedalen. Och det var framförallt flickor som började och fick någon typ, brukade man säga, något krampanfall och hade någon syn. Det låter lite som epilepsi eller något hysteriskt. Och sen började de sjunga psalmer och predika bot och bättring.
Mm.
Och det gick inte att få stopp på detta predikan. De hade det som ett behov. Och det smittade. Så det blev just unga kvinnor som drog runt. Och sen klingade det där av. Mm. Men sen kom det en ny episod i Småland på 1830-40-talet. När det återigen blev sån här... unga kvinnor som var ute och predikade på det här hetsiga sättet.
Och var det just kvinnor och inte?
Ja, framförallt kvinnor tycks det ha varit. Och att det liksom spred sig som en smitta. Och de tyckte sig ha andliga syner och känna att de skulle predika, prata.
För mig låter det nästan som att det är något... psykiatrisk diagnos där man får religiösa vanföreställningar eller någonting som...
Ja, det är faktiskt det var faktiskt en läkare som skrev om fenomenet då när det pågick Smålands predikant. Nej, men jag tänker att både med mitt mått, du är inne på psykiatrin där, men jag tror faktiskt också att både Jordan Peterson men även Rudolf Steiner kan ha haft ett hypoman, som man säger, tillstånd när man är så spidad. Och det vet alla som har varit i sånt läge att man blir utmattad på ett eller annat sätt.
Mm. Mm. Intressant. Ja. Men om vi återgår till Solviksskolan och det vi pratade om de sista gångerna, så har vi fått ganska mycket kommentarer, framförallt på Facebook. Även en del mail. Mm. Så jag tänkte att jag helt enkelt skulle... Ja, men jag läser upp lite kommentarer bara för att få höra vad tycker våra lyssnare om det här vi har pratat om? Och vad tänker folk om det här?
Mm. Och vad de har sett på TV.
Precis. Och då har vi en lyssnare som säger så här. Jag vill att ni pratar om att Solvik var utesluten från Waldorfpedagogernas sammanslutning i många år. Samt visa på att pedagogiken i sig själv utan Steiners sekterism är bra. Det är ju någon som men är positiv till Waldorfpedagogiken, men som ser att just Solvik var en avart. Kan man säga så?
Antagligen kan man det. Mm. Ja, som jag sa så har jag goda vänner som har varit med och startat byggt upp en Waldorfskola här i öster om Stockholm. Och det kan jag verkligen säga att deras tre barn som har gått där, som jag också har träffat, de är liksom går bra utbildningar och gått vidare till högskolor och så vidare. Så att det kan man verkligen säga, att de här skolorna kan fungera som ett bra alternativ. Vad skillnaden är, det är ju att man poängterar konstnärlig verksamhet, måla. Man har speciell typ av bildundervisning då, som jag kommer ihåg från den här tidskriften som min mamma prenumererade på, som hette På väg mot en ny pedagogik. De använder inte konturer. Alltså vi brukar ju ritar man en häst så ritar man konturen av hästen och sen fyller man i med färg. Men här säger man att man ska inte ha svart färg eller konturer, utan man ska ha det här lite diffusa, pastellaktiga.
Men det tog de väl upp även i den här dokumentären, tror jag. Gör de inte det? Jag tror att för att elever tog upp just det. Att de faktiskt fick måla just på ett speciellt sätt. Och att man skulle liksom, det var inte, man fick inte måla hur man ville.
Nej.
Utan det var att...
Men det ska vara på det sättet.
På det sättet, ja. Till sen, exempel.
Mm. Ja, och sen har man ju då, man betonar rörelse. Mm. Den här eurytmin som vi pratade om. Alltså att man tänker sig att kroppen har ett språk, ett hälsosamt språk i vårt sätt att röra oss. Som kan likna dans, kan likna lite yoga-aktigt ibland. Men det är inte hoppa bock. Och det är inte jag såg också en diskussion där man frågade liksom, men varför får inte de, varför är det fotboll? Varför får man inte sparka fotboll?
Mm-hmm. Får man inte det inom...
Nej.
Nej, okej.
Okay. Brännboll är okej, men inte fotboll.
Uh-huh.
Ja, och då var det någon som hade svarat, jag vågar inte säga om det är på allvar. Eller? Nej, men att fotbollen är så lik ett huvud. Människohuvud, och det är som att sparka. Nej. Men det vet jag inte.
Ja, det var en liten anekdot, i alla fall om inte annat. Intressant. Men när du är inne på det här med eurytmi, så jag tycker att det var något som jag blev lite så nyfiken på. Vad är det för någonting egentligen? För mig var det så lite luddigt. Mm. Så jag kollade på det lite grann. Och då har jag förstått att eurytmi delas in i tre olika områden. Och det ena är som scenkonst, där man pratar om ljudeurytmi. Och toneurytmi, där då musik kommer in och den biten som viktig. Och sen har vi den pedagogiska eurytmin. Och den följer barnets sensmotoriska och psykologiska utveckling då genom Waldorfpedagogikens 12-åriga läroplan. Som då är från barnets tandömsning, alltså när man tappar tänder då, till 18-årsåldern.
Det är hela skoltiden.
Ja. Och så vidare. Och sen så har vi då det som du var inne på lite grann med läke-eurytmi, som då den alternativmedicinska terapeutiska eurytmin, läke-eurytmin, som då grundar sig på en alternativmedicinskt synsätt och inbegriper just både organiskt och psykiatriskt då delar ur det antroposofiska synsättet. Men jag tänkte faktiskt när du säger det här med rörelser, så tänker jag som jobbar inom psykiatrin att det är ju faktiskt inte ett helt Det är inte helt fel att tänka så, för jag tror att man många gånger missar det. Mm. Vikten av kroppen och kroppsuppfattningen när det gäller både ångest och olika syndrom och olika psykiatriska diagnoser. Att man, man tappar lätt de här bitarna som du talar om, yoga med, och trauman och så vidare, hur man ska förhålla sig.
Ja, du vet ju alla som har tränat att det är en skön känsla efteråt. Man känner ju att man lättar på spänningar i kroppen, och om du är inne på den läkkonst då som psykiska åkommor, och så är ju i de depressiva tillstånden så blir man ju stillasittande. Och det är ju vanligt, så det är jättefint.
Ja, jag tror att många gånger så har man också en annan uppfattning av kroppen, den fysiska kroppen, när man har de här diagnoserna inom psykiatrin. Så då kan man ju faktiskt få hjälp att, att veta vart kroppen på något sätt befinner sig. Så att det är inte helt.
Men det är ju speciellt då att det är, du nämnde liksom att det är det antroposofiska synsättet. För man kan också dansa folkdans eller gå på köra diskodans eller någon idrott. Så man kan ju välja att olika sätt att röra sig, men här är det den här formen som prioriteras. Så att man betonar ju mer de här konstnärliga uttrycken, och så det här drama, teaterlek, drama, medan man mindre går in för att träna matematik på högre nivå, läsa, skriva i böcker. Och jag tror ju att det, när det gällde Solvik också, där det blev så extremt, när man var ute och sprang i naturen mest hela dagarna, att det var så uppenbart att Per Albom var den här karismatiska ledaren som hade den här övertygelsen att han gick till källan och att han litade så på Rudolf Steiner. Men sen när man läser om, jag hittade i Dagens Nyheter, så hade man en sån här artikel om honom när han fyllde 70, för att han var en känd person på det sättet. Och då var det lite om hans levnadshistoria. Och då var det bland annat så att hans pappa var arkitekt, kunde man läsa. Och att de hade, när han växte upp så hade familjen umgåtts med kulturpersonligheter som Carl Milles, skulptören du vet på Lidingö, och Harry Martinsson, Bo Zetterlind och så vidare. Men att Per, han hade inte, det hade inte gått något bra för honom i skolan. Så han hade till och med blivit relegerad. Två gånger från två olika skolor, och sen hade han gått till sjöss. Och då kan man ju förstå när han i sin höga ålder nu med bitterhet säger att det förstör människoliv. Och då vet ju inte jag, jag har aldrig träffat honom vad jag vet. Han kanske hade dyslexi, akalkyli, dyskalkyli, svårt att läsa, svårt att räkna. Jung hade också dyskalkyli. Han kunde liksom möjligen och ta bort, men han fick om när han var 11 år, för det blev uppflyttad på någon slags dispens. Han kunde inte förstå algebra, högre matematik. Och han var ju också en sån här fantasifull gestalt. Men det kan ju också vara så att Per Albom var en busunge som blev religerad av det. Jag vet inte.
Nej. Men det är ganska intressant tanken då, det här med att han skulle kunna ha dyslexi eller dyskalkyli eller sånt där. För att då blir det någonstans, kan man ju förstå att han tar revansch genom att skapa en skola där man inte behöver de här delarna.
Ja.
Faktiskt.
Ja. Mm. Och han gör som många av oss gör. Han utgår från sig själv. Så här är det för mig. Och så här jobbigt och omöjligt kändes det där. Stackars alla som har anpassat sig.
Nu skapar vi en skola där alla får plats. Eller någonting.
Där
får plats i alla fall.
Där det här högre. För att det är ju den här känslan. Man säger de utvalda barnen. Men egentligen ska man ju börja med de utvalda ledarna.
Just det. Ja, nej, men det är intressanta tanke. Ja, tankar i alla fall. Om hur det skulle kunna vara. Även om vi inte vet då. Men ja, på tal om det vi har pratat om nu, så är det en lyssnare som också skrivit så här då, att det är viktigt att påpeka skillnaderna, för det var där jag tvekade. Jag vill inte sätta mina barn i någon religiös, andlig skola, men pedagogiken antimateriellt liv, giftfri mat, träleksaker, aldrig ny giftig plast i leksaker, second hand, målning, dans med mera. Vad bra. Och det är ju det vi är inne på lite grann, det här. De alternativa delarna liksom.
Ja, det är livsfilosofi och någonting som ligger i tiden. Ja. Att i den här, nu liksom när naturen verkar kollapsa i klimatförändringar och vi står inför så stora förändringar i den framtidstro som man hade på 1800-1900-talet, så kan man ju säga att antroposofin har många i sin värdegrund och livsstil, så kan man också se en önskan om ett hållbart, en hållbar levnadssätt.
Ja, men precis. Sen är det också någon som har skrivit så här: blev väldigt ledsen av detta avsnitt, alltså vårat avsnitt då. Det var första avsnittet. Det som har hänt på Solviksskolan är fruktansvärt, men att likställa det med hela Waldorfpedagogiken är sorgligt. Och det får vi väl säga, det är ju inte...
Ja, det var inte, får vi förtydliga.
Det får vi förtydliga.
Det var inte det vi gjorde.
Nej.
Vi diskuterade bakgrunden just, till den här första avsnittet, bakgrunden till Solvik som då utgick från Rudolf Steiner och vad antroposofin var. Och det finns en bloggare, en skribent som heter Johannes Ljungqvist. Och jag har haft ganska, nu när vi gjorde lite efterforskningar runt det här, och han skriver bortifrån hjärna, och han beskriver just att det har varit en schism med Solviksskolan och de som ville ha en mer traditionell Waldorfskola. Och han beskriver att det nästan var som om bygden delade upp sig i för och emot det ena och det andra.
Ja, men bara för att få, ja, den känslan har jag ju fått när vi har läst dels mejl vi har fått.
Ja,
framförallt mejl faktiskt, som inte har synts offentligt. Då, att det har varit en schism. Att det, för det har ju varit flera stycken som har hört av sig till oss som från den här bygden. Och där de beskriver just det här, att det finns olika läger inom det här. Så att det är ju tydligt. Och det är väl så alltid sådana här frågor att det...
Ja, jag tänker det är ungefär som när pingstförsamlingarna i Uppsala tog avstånd för Knutby kanske. Att,
men man vill ju inte gärna bli förknippad med det som alla andra tycker
nej,
är någonting.
Och så delar man upp sig och så är en grupp solidarisk med sin respektive ledare.
Ja, men precis. Det är inte så. Men sen har vi faktiskt fått ganska många kommentarer från personer som har haft barn som har gått på Waldorfskolor. De tycker jag är ganska intressanta, för de blir på något sätt väldigt autentiska och äkta. Och då har han skrivit så här bland annat: mina pojkar gick på Waldorf, men vi tog dem därifrån. Det är en mycket speciell skola, det måste vi förstå. Jag kommer alltid må dåligt över att jag hade dem där. Det verkade så bra först. Samma lärare i 9 år och liten grupp elever. Tack vare dagens internet kunde jag själv söka och läsa om saker jag stötte på som var konstigt. Och sen en annan. Känner en avhoppare från en Waldorfskola, inte Solviksskolan. Personen i fråga sa för 15 år sedan att detta är en sektliknande rörelse. Att om du kritiserar skolan så blir du utfryst. Ska bli spännande att lyssna på poddavsnitten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Och så vidare. Vi har fått flera sådana liknande om sådana som har haft, där de beskriver att de har haft sina barn och att det har varit jättebra först, men sen i slutändan så har de ändå tagit dem därifrån och varit glada för att de har, ja, tagit dem därifrån. Och att, men, de har fått både bra och dåligt därifrån.
Mm. Ja, och så kanske det kan vara då att för en del barn och en del familjer så är i yngre dagar så är den här mer lekfulla,
just det,
inte så intellektuellt inriktade undervisningen kan passa bra. Men sen när de känner att de mognar och om grabbarna vill sparka fotboll, om nu det är, om inte nu det är tillåtet av någon anledning, så alltså det som är särskilt med antroposofin, det är ju att Rudolf Steiner och hans anhängare, de tenderar att se det vi tycker är konkreta saker, till exempel svamp. Vad, är det någon som har berättat för mig att man ska inte äta svamp? För de liknar någonting. Alltså att ungefär som i den gamla homeopatiska medicinen. Att ja, men om det är någon växt som liknar kroppens inre organ, så kan den användas som läkning till det inre. Att man har liksom en fantasifull inställning till något som vi som för oss andra är någonting väldigt till exempel är det tydligt när vi kommer till den biodynamiska odlingen eller biodynamiskt jordbruk, som jag trodde bara att man vill odla giftfritt, kravodlat, men då visar det sig att det är en massa märkliga ritualer som har att göra med biodynamisk odling som inte jag kände till.
Okej, okay. Är det salt och kvarn som man känner igen från affären?
Ja, salt och kvarn, där har man ju odlat då i hjärnan. Men jag tror inte att antingen har de ändrat inriktning, eller också så har man kanske rent av trappat ner affärsverksamheten där. Mm. Men okay. Vi brukar ju köpa...
Men vad menas med biodynamiskt om det inte är tänker?
Nej, men då är det här att... Och det är också det här året, 1924, när jag menar att Rudolf Steiner måste ha varit spidad. Men då liksom profeterade han om alla möjliga saker, bland annat om biodynamisk odling. Mm. Och plötsligt så hade han recept för hur man skulle... han har 8 preparat. Och där är det liksom, det heter humus och det är växter som rölleka, kamomill och brännässla, ekbark, mask, rosor, vänderot. Och så är det då kogödsel, hästgödsel, kisel ingår i det där också. Men sen är det lite konstigt då när man tittar. Jaha, ska man ha lite sånt? Men så visar det sig då att till exempel horn ifrån kor.
Alltså horn, alltså horna på huvudet.
Horna på huvudet. Ja. De ansåg... påstår Steiner, de var väldigt bra för att ansamla kosmiska, jordiska krafter.
Aha.
Och där börjar det bli konstigt. Vadå kosmiska, jordiska? Ja, det får man inte riktigt veta. Och när man ska preparera de här, då ska man liksom använda vissa delar av djurkroppar. Och då är det de här kosmiska krafterna som ska komma till grödans fördel. Och så är det att man ska följa månens cykler, man ska ha lite ritualer för sig när det är fullmåne, nymåne eller på det. Och sen ska man tillreda det här, och där är han lite påverkad av alkemin som var i ropet under Rudolf Steiners tid. Alltså att man kan omvandla ämnen, substanser, kanske göra guld, kanske skapa en homunculus. Den här idén om att fanns ett mystiskt sätt, och då beskrivs det, kan du gå in på Wikipedia så kan man läsa hur man ska röra och få fram den här virveln. Man gör ett vattenbad med de här substanserna, och så ska den virveln är djup, så ska man vända på och vispa åt andra hållet och det blir en virvel. Alltså det här att virvlandet skulle göra att, och sen ska man snabbt föra ut det här över jorden och växterna då. Men det är ganska lustigt därför att till exempel humuspreparatet, men det ska göras av kogödsel som man fyller i de här kohornen och så gräver man ner dem i marken för att förmultas under vintern. Och kisel, ja men det ska man finmala och så ska man preparera in det i kosorshorn. Och sen rullikablommorna, de ska man pressa in i kronhjortars urinblåsa. Här börjar det bli lite mystiskt, för nu är det plötsligt jakt. Jag trodde det var mer vegetarisk.
Ja, jag skulle säga det. Jag trodde inte man...
Ja, och det kamomill ska man ha i tunntarmar ifrån kossor. Och, nej, men det är...
Men var det här, är det här ny?
Maskrosblommor in i bukhinnan från kossor och sådär. Så det var inte riktigt som jag trodde. Och
nej, sen, verkligen inte.
Och så ska man gräva ner det i små hål i hästgödselstacken. Jag tänker på stallet där jag skottar upp hästpluttar från mitt sto. Och det ska vara liksom en halv meter djupt ner och 2 meter till nästa hål. Alltså, så det är lite sådana där rituella, magiska saker.
Jag måste ju, jag hade ju ändå hört någonstans de hade vissa riter. Ja. Och sådär, men det här låter ju ännu mer. Men är det här någonting som man har använt sig av i liksom modern tid också?
Jag tror att när det gäller biodynamisk odling så är det de här gamla idéerna från Steiner, och det liksom, jag har bara läst på nätet här vad de säger, och så till exempel rölleka, kamomill och brännässla sägs möjliggöra en hemlig alkemi i komposthögar. Så att kalium och kalcium omvandlas till kväve. Det här är ju rena snurren. Så att jag menar, Rudolf Steiner kan ju inte ha varit naturvetenskapligt kunnig. För det här visste man ju på 1920-talet. Så att här kan man se att han var fantasifull. Och det blir ju problematiskt. Och då förstår man ju också att vill hans anhängare tro att han var clairvoyant och att det här hände så som han säger, då blir ju den här lilla tystnadsmuren av sig själv, att man vill inte ha insyn, för då kommer sådana som Rigmor och säger nej men hallå, det där stämmer inte.
Just det.
Och jag tror att det kanske har blivit så då att det har klingat av lite grann, det här biodynamiska. Jag har en vän som heter Jonas faktiskt, som tillhör dem som har växt upp i Waldorf skola och som inte mådde bra av det, som har en, nej men
han har berättat andra... om de här grejerna för dig eller?
Ja, men han är en hockeykille, han hade en annan inriktning, en annan personlighet, så att för honom, men han har ju pratat om det, för jag sa, jag var det bra. Jo, men jag tycker om deras bröd och att de har liksom ett naturligt sätt, Ole. Men då kommer jag ihåg att han har sagt, nej sa han, du vet inte vad biodynamiskt innebär, och så sa han det här med månen och dekokterna, och då trodde jag att han kanske överdrev för att han hade negativa upplevelser. Men jag ser ju det när man går in på antroposofin och tittar på deras texter, att de har haft de här lärorna.
Ja, men det är intressant om han som har växt upp i den och bekräftar det.
Ja,
alltså, och det är väl det här som är, alltså, då tänker jag att då skulle jag vilja läsa en lyssnarkommentar som jag tycker är lite intressant när det gäller just det du berättar om, som ju faktiskt är någonting som jag tror inte gemene man vet om. Eller hur? Det här är ju ingenting som man vet.
Nej.
Utan det är lite så här hemligt eller lite bakgrunden och man pratar inte igenom det. Och då tänker jag på den här kommentaren som jag har fått. En man som skriver så här: jag är tveksam till religiösa friskolor överlag, men generellt tycker jag alltid att hemlighetsmakeri och undanglidande svar är av ondo. För mig känns det som en sådan sak som skiljer en sekt från ett sundare förhållningssätt till religion och livsåskådning. Och då tänker jag på just det som du, när du berättade här, att det här, om man nu försöker undanhålla saker, så är det i sig någonting som inte är bra. För då är det någonting som man inte tycker att omvärlden förstår eller kan ta till sig och så vidare, utan det är någonting som andra...
Men då är vi inne på, då är vi inne på det som jag fick lära mig vid i min analytikerutbildning. När min läranalytiker sa till oss som var hennes adepter eller lärkandidater att ja, men den verkliga Junganalysen har ingenting med psykoterapi att göra. Den handlar om invigning helt och hållet. Och invigd, det betyder ju att vi, för att få veta det hemliga, så måste du gå igenom en invigning. Och sen gäller tystnadsplikt. Så det här att man lägger en slags sekretess utåt. Och Rudolf Steiner sa ju det själv, om du läser i hans föredrag, att nej, men Waldorfskolorna, de ska inte ha, de ska inte, det ska inte sägas öppet att det är antroposofi. Men vi ska ge eleverna andevetenskapliga verktyg så att de kan förstå antroposofin. Så det var, och det, då är man inne i det här. Och det
så kanske, man ska alltså inte säga det rakt ut, men man ska ändå förstå det indirekt, eller få det till sig.
Ja, syftet var ju att sprida, de tänkte ju så att de hade en lära som skulle vara till bättring för mänskligheten i stort, och som de ville sprida, som man vill med en, alla liksom såna här läror eller religioner vill ju att det inte ska bara försvinna ut i sanden, utan att det ska leva kvar och kanske växa. Och så var det med Waldorfpedagogiken också, att han ville att barn skulle lära sig det här och tänkte sig att då kommer de också bli antroposofer.
Men alltså jag tänker på en annan sak som jag tycker har varit intressant i det som jag har läst i kommentarer. Jag vet inte om du kommer ihåg förra avsnittet, tror jag det var, om det var förra, när vi pratade, det var ett lyssnarbrev från en kvinna som skrev just det, att hon tyckte att det har med religion att göra. Och hon frågade sig om det liksom är, hur blir det för barnen om man väver in religiösa saker och så får man det med sig på köpet, fast man säger det inte rakt ut och så vidare, och är det religiöst eller inte, och lite sådär. Och då tänkte jag på, vi fick faktiskt en väldigt intressant kommentar, får jag läsa den? Då står det så här: jag har undrat en sak. Jag som är uppvuxen i Nederländerna har alltid förknippat antroposofin med kristensamfundet. När jag gick i gymnasiet fanns det klasskamrater som hade gått i en Waldorfskola. Och en stor del av familjen gick i den där kyrkan. Här finns kristensamfundet, alltså här i Sverige då, också. Men jag har inte hört ett ord om det. Hur är det möjligt att människor är så förvånade över vad Waldorfpedagogiken egentligen går ut på? Vet man kanske inte att kristensamfundet är en antroposofisk kyrka? Och varför skulle man ha sina barn på en Waldorfskola om man inte vet så mycket om antroposofin? Jag skulle inte heller skicka mitt barn till en Jehovas vittnesskola om jag inte själv var Jehovas vittne. Eller har jag helt missuppfattat kyrkans betydelse i Sverige? Det här var för mig i alla fall någonting nytt. Jag visste inte att det fanns någon kyrka som liksom antroposofin hade. Eller har de det? Eller?
Ja, men de har ju det.
De har det.
Jag har inte heller tänkt på det. Utan det är det här med det andevetenskapliga som de brukar säga, och pedagogiken som man, men den här kristensamfundet, det låter ju som en kristen kyrka. Men du vet, du kan slå upp på nätet och titta på Kristofferuskyrkan just i Järna. Och det är återigen en sån här rund tornlik byggnad. Den ser inte ut som någon vanlig kyrka. Och det här kristensamfundet, det är ett religiöst samfund, och det grundades i Schweiz 1922 när Rudolf Steiner fortfarande levde då. Och det var protestanter, alltså evangeliska teologer, och den som ledde det hela heter Friedrich Rittelmeier. Och han hade stöd av Steiner i detta. Och de har alltså inkorporerat kristna idéer med själavandring, reinkarnation, med den här karmaläran. Så att de kallar sig kristen samfund, men det är ungefär som med mormonerna. De säger ju också att de på något sätt är kristna, men den vanliga kristenheten, de godkänner inte eller erkänner inte detta som kristendom riktigt. Till exempel då så har man ett dop i den man blir döpt i kristensamfundet, men om man sen vill gå in i svenska kyrkan till exempel, då får man döpa om sig en gång till.
Ja, för det, för jag känner inte igen att kristensamfundet tillhör den kristna liksom erkända kyrkan i Sverige. Nej. Precis.
Och, då har jag den här bloggaren eller skribenten som jag nämnde, Johannes Ljungqvist, och han skriver så här: jag betraktar Kristus som ett högt andligt väsen, det nav mänskligheten rör sig kring och den urbild människan strävar efter att förverkliga. Ett sådant synsätt saknas enligt min mening hos statskyrkan, frikyrkan, katolicismen eller andra av mig kända kristendomsutövare. Förutom kristensamfundet och antroposofernas kyrka, som detta lilla samfund brukar benämnas. Men när man läser om kristen så visar det sig att det finns i många städer. Så det här är
ganska utbrett.
Ganska utbrett, men det kanske är små församlingar.
Men om man nu säger då att Waldorfskolor, som ändå har antroposofin som grundsynsätt, för det får man väl ändå säga. Hur mycket har de då att göra med... Jag förmodar att de skulle ju inte säga att de är en religiös skola.
Nej, men, det skulle de inte.
Nej.
Men de skulle säga kanske att de bygger på andevetenskapen.
Ja, just det.
Och där har vi det här med tron på reinkarnation. Och vi har ju hört att lärare pratar om karma. Och att de har de här speciella, den här typlärarna, att man delar in elever i olika personlighetsprofiler utifrån de här fyra kroppsvätskorna. Och, så att,
men jag tycker det är ändå ganska intressant som den här lyssnaren skriver, att hon skulle aldrig sätta sina barn i en skola som Jehovas vittnen har om man inte är en utövare av Jehovas vittnens läror. Och då tänker ju hon då att varför sätter man då sina barn i en Waldorfskola om man då inte förstår att det här tillhör...
Men jag tror nog att tror inte det finns människor som inte tillhör en församling som ändå kan sätta sina barn i en kristen skola eller Hillelskolan är väl en judisk skola, och så det finns ju, vi har ju de här friskolorna med...
Fast då är ju skillnaden, tänker jag, att de skolorna vet man att det är ju en religiös skola.
Ja.
Men Waldorfskolan, det tänker man inte att det är en religiös skola, utan det är en pedagogik.
Ja, precis.
Så det är ju ingenting som man tänker att man sätter sina barn i en religiös skola, om det nu är en religiös skola. Det kanske de säger att de inte är. Så att, men alltså, det känns ju ändå som att det är en kantboll.
Ja, men det är ju intressant, för när man säger religiös lära så kan man ju med ett annat uttryck säga en religiös pedagogik. Och säger man antropos så betyder ju det människa. Så antroposofi betyder, det är inte antropologi, antropologen, de studerar människan och mänskliga beteenden och samhällen, men antroposofin, då är man ju det här, teosofi är något annat än teologi. Så att då är det den här esoteriska synsättet på människan som de har. Och
då får jag stoppa dig där, för när du använder ordet esoterisk, då tror jag att det är ett sånt ord som vi behöver förklara för våra lyssnare också. Vad är det för någonting egentligen? Vad står det för? Man använder det, men vad betyder det för någonting?
Det betyder esoterisk, det betyder inåtvänd, i motsats till exoterisk. Det här är återigen ett begrepp som Jung använde. Och det esoteriska, men det är en hemlig lära, kunskap för de som är invigda.
Där kommer det igen.
Ja, visst. Och så är det fördolt och kult för utomstående. Och det är knutet till de här hemliga sällskapen och ordnarna som vi har talat om. Medan den exoteriska, det är liksom församlingar som är barntillåtna, öppna till alla. Och så när du och jag har pratat då här, så har vi ju skilt mellan öppna samfund, sällskap och de här med hemligheter som väldigt lätt drar över till sekterism och sektlika tendenser eller blir sekter.
Mm.
Och det här, ja, exempel på när man pratar om religiös mystik, så är ju det personer som tycker sig ha en direkt upplevelse och kontakt med någonting som är gudomligt. Och då kan många andra bli fascinerade av en sån person. Och så uppstår det då liksom en esoterisk mysteriereligion, som man sa under antiken. Och de här inriktningarna där någon säger sig prata ifrån den här inre upplevelsen av en kunskap om det gudomliga, de finns och verkar uppstå i alla religioner.
Mm.
Och då kan du se att inom islam så har sufismen den här esoteriska inriktningen. Inom judendomen så har kabbala den här esoteriska i den tidiga kristendomen så hade gnosticismen den här hemliga, du måste vara invigd. Och sen har du de här mystikerna då. Mäster Eckhart var väldigt populär under 1800, början av 1900-talet. Jung var väldigt influerad och man studerade Mäster Eckhart. Han heter Johannes Eckhart. Jakob Böhme var en annan sån här. Och ja, så att det betyder, och man kan säga att den här mystik, esoteriska lärorna, de går väldigt mycket igen i fantasy-litteraturen.
Mm.
Och då är det ju liksom utanför det religiösa.
Ja, men precis. Ja, men intressant. Och jag tänker också när du tar upp, berättar om det, så använder du också ordet okkultism.
Mm.
Som också är ett ord som jag tror att, eller jag tror att många förknippar det med, ja, men svart magi, häxkonst, ja, men det här liksom sådana saker. Men vad är okkultism egentligen?
Ja, men det är när man, återigen, man vänder sig till fördolda. Och man söker kontakt med andliga krafter som man tänker sig finns bortom den här fysiska verkligheten.
Mm.
Och när du så svart magi och så vidare. Och det är, okkultismen söker liksom inte Gud som uttryck för det goda inom oss alla. Den gyllene regeln att liksom, gör inte mot någon vad du inte vill bli utsatt för. Gör, behandla andra som du vill bli behandlad. Och sen en serie berättelser som gör att vi känner till samma kanon liksom, av myter eller bibliska berättelser. Utan okkultism, då söker man vad som helst. Då kan man söka efter, som du var inne på här, mörka krafter. Och kan jag få hjälp att klara mig undan med någon slags lite trolldomsaktig påverkan, manipulation. Så att okkultismen är inte förknippad med att försöka leva ett gott liv med en barntillåten religion, som jag kallar det, som är bra och rätt för alla.
Mm.
Och en central gestalt under 1900-talet när det gäller okkultism, det är Aleister Crowley.
Det känner man igen.
Mm. Ja, och den, så det kanske vi också skulle ägna något.
Ja, kanske vi kan gå in mer på det, för det känns som att ännu ett ämne som kan vidga sig ganska mycket.
Man kan säga slutligen då att begreppet okkultism uppstod på 1500-talet.
Mm.
Och det var en skribent som hette Agrippa von Nettesheim, som skrev en bok med en latinsk titel, De Occulta Philosophia. Och där han just försökte beskriva medvetandetillstånd, naturlagar och sånt som förutsätter något övernaturligt.
Mm. Det. Ja, spännande. Vi har, alltså det känns som att vi har greppat över ett ganska brett område idag ändå, även om vi har försökt att hålla oss till antroposofi.
Men här kom vi också till, tänkte jag, hade vi inte ett brev där de tog upp det riktigt mörka?
Jo, faktiskt. Ska vi hinna med det också?
Ja, tycker jag. När vi ändå
är inne på det. Ja, vi, nej, men alltså vi har en fortsättning på det här med kvinnan som skriver om kristensamfundet i Nederländerna och hennes förvåning över att ingen förstod det här i Sverige. Mm. Så har hon också skrivit så här sen. Det är mycket intressant att se hur debatten pågår här i Sverige och hur det var för 30 år sedan i Nederländerna. Då fick Waldorfskolan faktiskt mycket kritik på grund av påstådd anknytning till nazismen. Och sen skriver hon inom parentes, jag är inte tillräckligt insatt för att veta hur det precis hängde ihop. Och så skriver hon vidare, och det tog ganska många år innan skolan hade distanserat sig och repat sig. Ja. Finns det någon, liksom, ja, men jag tänker på det vi pratade om tidigare avsnitt om raslära som ändå fanns.
Så är det.
Visst var det så att det ändå...
Det är dels rasläran och dels är det här okulta, ja. Okultismen. Därför att när nazismen uppstod så var det så här manliga ordnar, hemliga sällskap. Vi kan också gå in på det kanske någon gång om det skulle vara intressant.
Ja.
Men att de hade verkligen en... Himmler och Hitler och de där, de var intresserade av det okulta och hade föreställningar om såna här krafter och var påverkade av ja, såna här slutna sällskap med lite mysterie, lite Wagner, lite mytologi, lite, och det var inte kristendom riktigt, utan det var som om de gjorde om religionen på ett sätt som vissa tycker då påminner om Steiner. Så sen är det ju det här med att Rudolf Steiner har skrivit så där om raserna. Jag kan säga att i Dagens Nyheter så skrev en... De har en debattsida där man kan också skriva insändarartiklar. Och en person där som heter Bobo Sundgren. Han är både författare och så är han etnolog. Han är uppväxt i Göteborg och har gått i 12 år i Waldorfskola. Och han ställer sig ganska kritiskt till den, till sina erfarenheter där. Och han säger så här att han hade en lärare, eller en av skolans grundare till och med, Vivert Leukovius tror jag hans namn uttalar. Han måste ha känt sig mycket trygg med lojaliteten i vår klass sista året på gymnasiet. För han gick så långt som att undervisa oss i Rudolf Steiners raslära under en biologiperiod om evolutionen som han hade oss i.
Mm.
Han beskrev för oss som om det vore en objektiv sanning. Och sen då är det då hur afrikaner är och vad man styrs av då. Hur asiater är och vad de styrs av då. Och så slutligen europeerna som skulle ha då den, enligt den här läraren den ideala balansen mellan vilja och tanke. Och därför ett så rikt känsloliv som uttrycks i större kreativ frihet. Och då ser du det där igen, att det här är ju gamla unkna tankegångar som man hade. Det var fortfarande kolonialtid och ja, så att Steiner hade, och det är därför också som man associerar naturligtvis de här idéerna till parallella tankegångar i nazismen.
Mm. När man talar om rasbiologi och de här tankegångarna, hade man även tankegångar om när det gäller homosexualitet eller transsexualitet och sånt där också? Ja.
Men det råkar vara så att Bobo Sundgren som han identifierar sig idag som bisexuell. Och då har man ju haft ofta... han har varit, vad jag förstår, gift, har familj. Men han har också haft homosexuella tändningsmönster och relationer. Och han fick liksom en annan pojke i klassen. En sån rädsla, för lärarna sa att det var en utvecklingsstörning.
Oj.
Så jag menar, har man de erfarenheterna så klart att man upplever att man blev traumatiserad inom sig och har kämpat med
annan
kämpa.
Hur gammal är den här killen? Får man uppfattning om det? Bobo. Hur länge sedan
han är 45 år, skriver han.
Ja, jag kan säga den som här, mig då.
Han är som du. Ja, och den här artikeln som jag citerar ur, den kom den 29 maj nu i år.
Ja, det var i år. Ah.
Ja, så det var häromdagen.
Ah. Men jag menar, det här är ändå liksom modern tid, om man säger så. Det är under min uppväxt som han fick uppleva det här.
Ja.
Intressant. Ja. Tusen tack Rigmor, jag har en sak till, men jag tror vi får spara den till nästa gång. Och det är faciliterad kommunikation som vi ska prata om. Men kan vi spara det till nästa gång? Och så lovar vi att börja med det.
Faciliterad kommunikation.
Ja.
Det ska vi verkligen.
Men jag vill inte hasta igenom det, så ska vi spara det.
Ja. Där finns det en linje, återigen, från Schweiz till Sverige.
Ja. Ja, men vi tar den nästa gång. Tack för idag och tack alla kära lyssnare för att ni har lyssnat på oss idag igen. Kom gärna med era funderingar och reflektioner och tankar och frågor vidare. Sektpodden@gmail.com, Facebook och Instagram. Hej då så länge.
Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.